Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Palmemordet, Christer A. GH, del 13.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Om du tycker om den här podden kan du vara med och bidra på Patreon. Det är era bidrag på Patreon som har gjort det möjligt för oss att komma ut så många onsdagar i rad så länge. Om du hellre vill bidra via Swish så går det bra. Numret finns i avsnittstexten. Vi kom i slutet av förra avsnittet fram till förhören med Christer A. Och där ska vi snart fortsätta, men vi har några intressanta uppdateringar från Flashback-tråden. Stort tack till Johan Eriksson som har hjälpt till med manus och research. Omiga skrev i Flashback-tråden följande. Det gjordes en översyn av vapenlagstiftningen 1989. Och i samband med det publicerades en utredning SOU 1989:44 på 335 sidor signerad av Leif G.V. Persson. Det är trevlig läsning i tidstypiskt typsnitt som tar upp det mesta rörande vapenlagarna 1986, förvaringsregler, transport med mera. Men den belyser även upplevda problem med den praktiska tillämpningen. Utredningen synliggör vissa förhållanden som man åtgärdar med ny lagstiftning. I korthet, relevant för Palmemordet och Christer A är att dåvarande föreskrifter inte hade något krav på att privatpersoner skulle förvara vapen i vapenskåp. I praktiken förvarades vapen ofta hemma i bostaden i en garderob eller i andra anordningar under klena lås. För att förvara en revolver 1986 krävdes enligt gällande föreskrifter att en vital vapendel hölls åtskild från vapnet under lås. I fallet revolver var trumman en sådan vital vapendel. Jag hittar inte någon information att vara brukligt eller ens lagligt att förvara en revolver i bankfack. I vart fall fick deponering hos tredje part inte ske mer än ett år i taget. Och det gjordes vanligtvis vid en längre tids sjukdom, utlandsvistelser eller sådana andra legala skäl. Vinterförvaring nämns inte. Vi får också en inblick i brottsligheten med avseende på vapen 1986. Det var en helt annan värld. Om vi bortser från misshandel, rån och våldtäkt och kikar på våldsbrott med dödlig utgång i Stockholm 1970 till 1987 så var det vanligaste skjutvapnet inget vapen alls. Endast 10% togs av dagar med ett skjutvapen. Övriga föll offer för hugg och slag, kniv och stilett eller annan lämplig metod utan skjutvapen. Av de som föll offer för ett skjutvapen 1970-1987 så återfinner vi 8 stycken pistoler. En från varje fabrikat, C7, Orges, Beretta, Bersa, Walter, Mauser, Unique och FN. 4 stycken hagelgevär. 3 stycken jaktstutsare eller kulgevär. 1 stycken k-pist. 1 stycken revolver Smith & Wesson. Angående licensförhållanden så hade gärningsmannen licens eller någon annan närstående hade licens och vapnet var således ej illegalt i 47% av fallen. Illegalt vapen förekom i 23% av fallet och övriga faktorer stod för resten. Han nämner exemplen osäker licensförhållande. Omega fortsätter. Så redan 1986 var skjutvåld med dödlig utgång där revolver var inblandad sällsynt. Eller man ska snarare dra slutsatsen att det knappast förekom. Nästan hälften av gärningsmännen hade egen licens eller så fanns det en sådan licens att vapnet inte klassades som illegalt, till exempel närstående. Endast en fjärdedel var illegala vapen, övriga förhållanden okända. Det är ju intressant då att under de här 17 åren, eller 18 åren om man ska vara ordentlig, 1970-1987, så var det alltså bara en enda person som sköts till döds med en revolver. Och det var ju då Olof Palme. Det här kan jämföras med 2019. SVT Nyheter skriver den 2 oktober 2019. I Stockholm har 72 skjutningar bekräftats till och med den sista september i år. 23 personer har skadats. Och 15 personer har dött. Men bakom varje siffra finns en människa. Någon son eller dotter, bror eller syster och i vissa fall någons förälder. Det sköts alltså betydligt fler personer under 9 månader 2019 i Stockholm än under 18 år på 70-80-talet. En annan sak jag tänkte ta från Flashback innan vi kommer in på förhöret är en diskussion mellan Ulrich Brandman och Roerlig. Roerlig skrev... Citat, det som har föreslagits är att Christer A. inte har glasögon på passfotot från 1992. Han har det på tidigare foton vet vi nu. Men han använder linser ibland och det går ju att ta av sig glasögonen. Ulrich Brandman svarar, citat, enligt min kontakt brukade Christer A. använda kontaktlinser på 80-talet, alltså även innan operationen. Han hade glasögon men han använde dem inte så ofta. Kusinen kommer ihåg att Christer A. hade operationen men känner inte till orsaken eller anledningen. Och nu har vi kommit fram till förhören. I slutet av förra avsnittet ringde Bengt Ödmark till Christer A. och han förklarade att polisen hade några frågor till Christer gällande ett vapen som enligt vapenregistret i handen fanns registrerat på honom. Granskningskommissionen säger den 12 januari 1994 tog Palmeutredningen en ny telefonkontakt med Christer A. för att komplettera förhöret med en fråga om vad han hade gjort vid tiden för mordet på Olof Palme. Och det här är då protokollet som Bengt Ödmark skrev efter samtalet. Protokoll fört vid kompletterande förhör hållet per telefon den 12 januari 1994 mellan klockan 08.45 och 08.55 med Christer A. Förhörsledare kriminalinspektör Bengt Ödmark, förhörsvittne ej tillgängligt. Christer A. ombads redogöra för sina förehavanden vid tidpunkten för mordet på Olof Palme. Nämligen den 28 februari 1986 cirka klockan 23.20. Han uppger att han kommer ihåg att han då hade drabbats av influensa, någon slags asiattyp, och han befann sig hemma i bostaden i Stockholm. Han vet att han var ensam hemma vid detta tillfälle. Han uppger att han är ogift och ej vid denna tid hade någon särskild flickvän. På fråga hur han fick kännedom om mordet på Olof Palme uppger han att han hörde det först på radion på morgonen när han hade stigit upp. Han uppger att han då först inte trodde på uppgiften utan slog också på TV-apparaten och fick händelsen bekräftad. Han säger att han därefter satt som klistrad vid tvn hela dagen för att få uppgifter om det inträffade. Han kan inte erinra sig att han pratade med någon denna dag, vare sig personligen eller per telefon. Det är inte uteslutet att han kan ha ringt sina föräldrar för att diskutera det inträffade, men han är osäker på uppgiften. eget signalement. På fråga om sitt eget utseende uppger han att han har normal kroppsbyggnad och är 185 cm lång. Förhöret intalat efter godkänd koncept, Bengt Ödmark, kriminalinspektör. Och där var förhöret slut. Jag måste säga att jag gillar Christers signalement på sig själv. Han alltså, normal kroppsbyggnad är 185 cm lång. Det passar ju onekligen in på gärningsmannen. Christer har inte lyckats lugna ner Bengt Ödmark. Redan nästa dag berättar granskningskommissionen att följande händer. Den 13 januari 1994 gjorde Palmeutredningen en anmälan till vederbörlig polismyndighet mot Christer A. Han misstänktes för grovt brott mot vapenlagen. Av ett bifogat personblad framgår att åklagarinträde skedde den 17 januari 1994 och att chefsåklagaren Anders Helin var förundersökningsledare. Den 13 januari gjordes också en ny registerslagning på Christer. Och här kan man ju tycka att det är dags att hämta in Christer A till förhör. Det räcker inte längre med telefonförhör. De behöver träffa honom. Det är dock inte alls vad som händer. Granskningskommissionen säger följande. Det förekommer sedan inga dokumenterade utredningsåtgärder förrän ett år senare i januari 1995. Under mellantiden presenterades gärningsmannaprofilen för Palmeutredningen. Vid en genomgång av materialet som Palmeutredningen gjorde i anledning av denna kom Christer A att upptas på den GMP-kontrolllistan. Han kom senare att klassificeras som GMP-objekt. Slutcitat GRK. Låt det sjunka in lite grann. Alltså det gjordes inga dokumenterade utredningsåtgärder efter det här. På ett år. Man får anta att Palmeutredningen var fullständigt upptagen med att jobba på resningen mot Christer Pettersson. Vi har några händelser i Christers liv från 1994 dock som inte involverar Palmeutredningen. Den 13 februari deltar en MS i en nationell fältskyttetävling i Uppsala och då tävlar han för APK, alltså Christers gamla klubb. Christer verkar också ha problem med ekonomin. Omiga säger på Flashback citat: "Under våren 1994 börjar pengarna åter att sina. Christer besöker Svensk Pantbelåning AB på Götgatan i Stockholm i mars och i maj 94. Han är där för att pantsätta en sejskikare, ett gevär samt en Beretta hagelbössa. Den 4 november 1994 dör Christers pappa." Omiga säger på Flashback, citat: "Under året 94 insjuknar båda Christers föräldrar. Ute i omvärlden inträffar en av Sveriges andra stora nationella trauman när Estonia förliser på Östersjön en natt i september 1994. Christers far avlider därefter i början av november. Christers bror K.A. uppger att Christer och hans far i många avseenden var lika och gick bra ihop. De tyckte helt enkelt om varandra. En annan anhörig uppger att Christer tog faderns död hårt. Omiga förmodar att det var med tunga steg som Christer gick till socialförvaltningen i Haninge den 1 december 1994 för att ansöka om socialbidrag. Han uppger att fadern nyligen har avlidit och modern kommer efter bouppteckningen att tvingas sälja sommarstugan varefter han blir bostadslös. Granskningskommissionen bekräftar här och säger citat: "Det framkom vidare att Christer A ansökte om socialbidrag i december 1994. Vid en kontroll med låneinstitut i Stockholm framkom att Christer under 1994 hade tagit flera lån." Omiga sammanfattar Christers ekonomiska bakslag så här, citat: "Det här är en första preliminär uppskattning. Det saknas några pusselbitar, men allt tyder på att Christer A åkte på ett rejält bakslag 1986. Christer A vinner 1,1 miljoner på V65 1980 och gör en vinst på Helsinggatan på cirka 350 000 kronor efter skatt 1987. Det motsvarar totalt cirka 4 miljoner i dagens pengavärde. Om man antar att hans förhörsuppgifter stämmer gick det dessutom mycket bra på börsen i början av 80-talet. Han uppger att han började med att satsa 150 000 kronor på aktier och obligationer som skulle ha växt till 1 miljon, oklart om han då refererar till totalen. Det här behöver inte vara helt sant, men det kan ligga i alla fall något i det. Christer bränner cirka 4 miljoner kronor reella tillgångar uppräknat i dagens pengavärde på 12 år. En del på börsen och en del som levnadsomkostnader. Oklart i vilken omfattning beroende på vilka anställningar han hade. SL 1982-1984 är väl det som är känt än så länge. 1992 lämnar han inte in sin självdeklaration, sköntaxeras, har en hyresskuld på 20 000 och hamnar hos kronofogden. Ett visst litet värde finns kvar när han säljer lägenheten, reglerar skulderna och flyttar ut till sommarstugan. Men han är i princip pank 1992, definitivt pank 1994. Vi får en uppfattning om hans ekonomi 1985 när Huddinge tingsrätt mäter ut hans tillgångar och skulder för att fastställa dagsböterna. Man får förutsätta att de ligger i underkant eftersom man inte har något att vinna på att uppge för mycket. Tvärtom, 600 000 kronor nettoförmögenhet varav 250 000 kronor i skulder. Jag räknar med att 250 000 kan hänföras till lån på bostadsrätten. Han var inte i behov av att belåna den, men han gjorde det i alla fall. Eftersom han belånade sina aktier så är det rimligt att anta att han belånar bostadsrätten först eller i kombination med aktiehandeln. Christer beskriver det bäst själv i den enda artikeln han medverkar i. Så det här är ett citat från Christer och artikeln. Vet du vad leverage är? Det innebär att du har en aktiepost, så belånar du den, får pengar och köper nya. Så stiger det och då lånar man mera. Det är en toppenaffär så länge börsen går upp. Men när proppen går ur är det inte riktigt lika toppen. Så jag hamnade på pottkanten finansiellt sett. Slutcitat Christer fortsätter citera Omiga. När jag vänder och vrider på siffrorna så kommer jag inte ifrån att han måste ha gjort ett ekonomiskt bakslag 1986. När man pysslar med leveragehandel så kan man inte bara förlora sina pengar. Man kan sätta sig i skuld. Givet hur balansräkningen ser ut på totalen fram till 1992 så tycker jag att det ser ut som en riktig smäll 1986. Inte bara från omsättningsskatten utan från börsen som helhet. Jag, alltså Omiga, tror att omsättningsskatten bara var en irriterande final på en riktigt dålig vecka. Jag misstänker Fermenta-kraschen. Den pågår 1-2 veckor innan Palmemordet men vet förstås inte om han drog Svarte Petter ur Refaat El-Sayeds doktorshatt. Fermenta var i alla fall en folkaktie. Christer tvingas förmodligen att sälja Hälsingegatan för att reda ut en soppa han har hamnat i. För att få ihop ekvationen bör han ha ungefär 100-200 000 kronor kvar 1987 eller cirka 20-30% av toppnoteringen och behöver lösa ut en del av värdeökningen som sitter fast i bostadsrätten för att reda ut sin situation. Sedan bränner han resten på hösten 1992 när svenska staten höjer räntan till 500% och säljer då bostadsrätten med förlust. Köp 250 000, sälj 100 000. Obekräftad uppgift från tråden. Game over. Omiga säger lite senare. Men 1994 var nog ändå det sämsta året för Christer. Fadern avlider. Palmeutredningen har hittat honom. Och i december sitter han hemlös med mössan i handen på socialen. Precis efter pappans begravning. Det var inte bara Estonia som sjönk den hösten. Och tyvärr börjar 1995 inte heller så bra. I början av året hålls de flesta förhören med honom. Palmeutredningen bjuder på heldagskonferens med husrannsakan och förhör med familj, släkt och vänner. Tycker ändå han klarar det bra, men jag förmodar att han känt sig ganska mör. Ibland ger han intryck av att skita i allt, men det är inte förrän senare, runt år 2000. Den 11 januari 1995 sker en registerslagning på Christer. Den 11 januari uttalar sig SOS. Vi har ett pantbanksutdrag från den 12 januari. Där står det att sejkikaren löstes ut i september 94. Sakogeväret löstes ut den 3 januari 95. Berättan löstes aldrig ut. Den såldes av pantbanken. Den 12 januari tar också palmutredningen in uppgifter från SL rörandes Christers anställning. Samma dag, den 12 januari 1995, är det första verifierade datum där Christer är skriven som postrestante. Källan är ett vapenkort. Granskningskommissionen sammanfattar läget. Citat. I början av januari 1995 tog utredningen mot Christer A viss fart. Genom inre spaning fick Palmeutredningen bekräftat att han var ensamstående. Försäkringskassan hade inga uppgifter om honom sedan 1986. Kontakt togs med hans tidigare arbetsgivare. Arbetsgivaren hade gjort en notering om att Christer A. inte var lämplig att återanställa. Från myndighetsregister erhölls uppgift om att Christer A. hade skulder, främst avseende obetalda skatter. Vidare tog Palmeutredningen kontakt med generalagenten för Smith & Wesson i Sverige. Därifrån uppgavs att en vapenhandlare skulle ha betalat cirka 2 500 kronor för en sådan revolver som Christer A. hade innehaft, om den hade varit i normalskick. Om vapnet hade varit i extremt gott skick hade en handlare kunnat betala cirka 4 000 till 5 000 kronor för det. Vapenhandlaren skulle sedan ha lagt på cirka 1 000 kronor vid en försäljning. Den 13 januari 1995 kontaktade Palmeutredningen Torsten Stålnacke, den polisman som hade undertecknat påminnelserna till Christer A. Denne tillfrågades om han kunde erinra sig att han vid något tillfälle hade gjort hembesök hos någon innehavare av en Smith & Wesson 357 Magnum. Torsten Stålnacke berättade att han hade gjort ett enda hembesök i anledning av provskjutningsaktionen. Hembesöket gällde en revolverägare bosatt i ett sommarstugområde. Det här ledde fram till händelserna den 17 januari 1995. Det är dags för Palmeutredningen att bjuda Christer på en heldagskonferens. Christer hämtas till förhör. Det är fortfarande Bengt Ödmark som håller i taktpinnen. Till sin hjälp har han kriminalinspektör Ola Boja. Så här står det i Rikspolisstyrelsens dokumentation. Avsnittet är IVA och löpande nummer är 16636-D. Protokoll fört i förhör med Christer A. Förhöret hållet i RKPAs lokaler den 17 januari 1995 med början klockan 10.10. Förhörsledare, kriminalinspektör Bengt Ödmark och kriminalinspektör Ola Boja. Christer A. har hämtats till förhör enligt beslut av chefsåklagare Anders Helin. Beslutet fattat den 16 januari 1995. Den plats där beslutet verkställdes är hos Christer A.s moder. Beslutet verkställdes av kriminalinspektörerna Ödmark och Boja. Christer A. hämtades klockan 09.40 och infördes till kriminalavdelningen klockan 10.05. Christer A. underrättad om att anledningen till förhöret är utredning beträffande den av honom innehavda 357 av märket Smith & Wesson. På inledande frågor var Christer förvarar sina vapen uppger han att han har vapen dels i vapenskåp på landstället, dels en älgstudsare hemma hos sin mamma. Han har även ett hagelgevär inlämnat på en pant.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Bank på Götgatan. I vapenskåpet förvarar han en pistol av märket Hemmerli och ett kulgevär av kaliber 22. Han köpte revolven och Hemmerlin samtidigt och datum för köpet framgår av hans licens. Revolven var begagnad och till denna fanns ett vanligt brunt hölster av läder. Han vet inte fabrikatet på hölstret. Detta kanske framgår av de handlingar som eventuellt finns kvar på vapenfirman. Han har aldrig haft något fodral till revolvern. På frågan var han har sin .357 uppger han att han vidhåller att han sålde detta vapen på grund av att han fick problem med ekonomin. Närmare bestämt att han blev efter med hyran till den bostad han då bodde i. På fråga hur det har kunnat undgå Christer att revolver med kaliber .357 var aktuella för provskjutning i anledningen av mordet på Palme uppger han att han, liksom alla andra, satt och väntade att bli kontaktade för att vapnet skulle provskjutas. Han hade dels sett detta på TV och dels läst om det i tidningarna. Christer bodde ju då centralt i Stockholm och han uppger att eftersom hans efternamn börjar på A så räknade han med att bli en av de första att bli kontaktad för provskjutning. Efter det att Hans Solmer hade suttit och viftat med revolver i TV satt Christer och väntade på att polisen skulle höra av sig. Eftersom han ju hade en 357 och var bosatt bara cirka 15 minuters promenad från mordplatsen. Han väntade vecka efter vecka, månad efter månad, men ingenting hände. Christer A tillfrågas om han erinrar sig att han har fått skriftliga kallelser. Och han uppger att han inte kan erinra sig att han har fått några kallelser beträffande provskjutning av vapen. Christer kan inte helt utesluta att han har fått kallelser från polisen, men han uppger att de så kallade bruna kuverten kunde han lägga åt sidan utan att ens öppna. Christer tillfrågas om han kan erinra sig ett besök från Torsten Stålnacke som har uppgivit att han besökte Christers adress på landet, men Christer kan inte erinra sig något sådant besök. På frågan om Christer är eller har varit hängiven radioamatör uppger han att några sådana intressen har han ej och han ställer sig också undrande till frågeställningen. Angående de kallelser som kriminalinspektör Torsten Stålnacke under 1990 per post sänt till Christers adress uppger han att han ej minns att han skulle ha fått dessa handlingar. Det påpekas för Christer att eftersom dessa handlingar är påminnelser borde han även tidigare ha erhållit kallelser om provskjutning av vapnet. Han uppger härvid att man ej helt kan utesluta att försändelserna kommit till fel person eftersom hans efternamn är ett så vanligt namn. Han brukar ofta få felsänd post i brevlådan. Christer A underrättas om att Stålnacker avgivit en berättelse om ett hembesök han gjort i syfte att spåra en vapenägare och att Stålnacker till detta givit en beskrivning av en sommarstugefastighet som i allt väsentligt överensstämmer med Christer A's fastighet. Stålnacke har uppgivit att han också sammanträffade med vapeninnehavaren. Christer A kommer inte ihåg att han har fått ett sådant besök. Christer A föreslår att vi åter frågar Stålnacke om saken och att denne får tillfälle att försöka känna igen honom. Christer A uttrycker här stor irritation över att Stålnacke ej skickade ytterligare kallelser eller försökte etablera en telefonkontakt med honom. Beträffande sina bostadsadresser uppger Christer att han från 1980 var bosatt i Stockholm. Han bodde i denna lägenhet fram till 1987-10-01, allt enligt utvisat försäljningskontrakt. Han köpte därefter en ny lägenhet i juli 1987 och bodde där fram till september 1992. Han har därefter bott hos föräldrarna, dels i deras sommarstuga och dels i deras bostad. Han uppger beträffande sina anställningar att han fram till den tidpunkt han gjorde en storvinst på V65 var anställd på Postverket. I samband med storvinsten sade han upp sig. Han levde därefter på de pengar han hade vunnit fram till 1982 då han anställdes på SL och arbetade där som dels spärrvakt och dels tunnelbaneförare fram till 1984. Efter 1984 har Christer A inte haft något arbete. Han uppger att han under sin arbetslösa period, det vill säga från 1984 fram till dags dato, vilket ju var 1994-01-17, har levt dels på sina vunna pengar. Han vann 1 085 999 kronor, dels på aktieaffärer i ganska stor skala. Han började med att investera 150 000 kronor i aktier samt en del obligationer. I den allmänna aktieyran steg värdet så småningom på aktierna till dryga miljonen. Efter det att aktiemarknaden har rasat har Christer A så småningom blivit tvungen att sälja av dels aktier, dels obligationer samt även andra föremål som han har köpt under sin tid som relativt välbeställd. Under 1992 kom Christer A på visst obestånd. Han kom efter med hyran och under sommaren hade han en hyresskuld på cirka 20 000 kronor. Han hade då bestämt sig för att sälja sin lägenhet. Emellertid drog försäljningen ut på tiden så det blev ett glapp mellan den inkomst han väntade sig och utgiften. Anledningen till att försäljningen drog ut på tiden var att mäklaren hade semester och Christer A kunde inte få tillgång till sina pengar förrän mäklaren kom tillbaka från semestern. Christer gick här efter i funderingar om vad han skulle sälja för att tillfälligt förbättra sin ekonomiska situation. Var och varannan dag brukade Christer åka in till Stockholm utan att ha något särskilt ärende. Under sommaren 1992 vid lunchtid eller tidig eftermiddag befann sig Christer i Kungsträdgården. Han uppger att han flanerade omkring som många andra gjorde i sommarsolen. Han blev då tilltalad av en person som pratade svenska men såg utländsk ut. Personen frågade Christer om han ville köpa något. Christer förstod att han blev erbjuden att köpa narkotika eller något liknande. Christer avvisade emellertid förslaget, han röker ju inte ens vanlig tobak. Christer förstod härvid att den här personen måste vara stadd vid kassa eftersom han håller på med dylika halvskumma affärer och framkastade då frågan om mannen var intresserad av att köpa något. Christer fick då frågan vad han hade att sälja och efter vissa utvikningar så avslöjade därefter Christer att han hade vapen att sälja. Han preciserade emellertid inte genast vad det gällde för typ av vapen. Efter en stund förklarade Christer för mannen att han hade en 357 och märket Smith & Wesson att sälja. Christer insåg då att mannen fattade intresse för köpet. De kom efter en stund samtal överens om att träffas samma tid och på samma plats kommande dag för att diskutera vapenköpet ytterligare om nu intresse fortfarande skulle finnas. Christer förvarade sin revolver hemma i lägenheten i ett vapenskåp. Kommande dag begav sig Christer med sin 357 i en vanlig sportbag som man ej kan beskriva närmare till Kungsträdgården för att sammanträffa med den tilltänkta vapenköparen. Christer gick och ställde sig på samma plats där han hade befunnit sig dagen innan. Efter en liten stund dök vapenköparen upp. Christer och köparen promenerade på Christers förslag till Skeppsholmen. De gick över bron som går till Skeppsholmen och därefter till vänster där de ställde sig en portalliknande öppning till ett skyddsrum insprängt i berget. Man kunde inte komma in i skyddsrummet eftersom det var stängt med en dörr. I denna portal förevisade därefter Christer vapnet. Han kommer inte ihåg om också hölstret fanns med. Efter visst akkorderande så bestämdes priset till cirka 5000 kronor. Mannen betalade med 1000 lappar och eventuellt några 100 lappar. Han hade pengarna i en rulle i fickan. Personen hade rätt gott om pengar men hur mycket pengar han hade känner inte Christer till. Efter att ha fått pengarna i sin hand överlämnar han vapnet antingen i en väska eller också vapnet för sig och därefter gick Christer från platsen över bron tillbaka. Åt vilket håll köparen gick känner inte Christer till. Christer beskriver mannen som 20-25 år gammal, något kortare än Christer själv som är 185 cm. Han hade sydländskt utseende men han pratade svenska utan brytning. Han var troligen klädd i jeans. Han hade fina joggingskor på sig och var i övrigt klädd i en kortärmad sommarskjorta. Christer kan inte ge någon ytterligare beskrivning på mannen. På fråga om inte Christer hyste betänkligheter att sälja sitt vapen som han har licens på och där tillverkningsnumret finns registrerat på Christer A. själv till en person som sannolikt har en kriminell bakgrund, uppger Christer att han har funderat en aning på detta. Han ställde sig själv frågan om vapnet efter försäljningen kunde komma att användas i något brottsligt sammanhang och att Christer därefter kunde bli inblandad i saken. Han gjorde emellertid den bedömning att det här var inte frågan om någon våldsbrottsling som man kunde befara utföra några våldsdåd. På fråga om Christer känt oro för vad hans försålda vapen skulle användas till uppger han att han erinrar sig särskilt att när han fick reda på vad som hade hänt vid Stureplan där ett stort antal personer blev nedskjutna och då han fick veta att en av gärningsmännen hade sydamerikanskt ursprung kände han stor oro för att det kunde vara hans vapen som var involverat i detta brott. När han senare fick veta att det var en AK-4 och inte en 357 kände han stor lättnad. På fråga om varför Christer inte försökte sälja vapnet legalt har Christer uppgivit att han hade gjort den bedömningen att han endast skulle få någon tusenlapp för vapnet vid en försäljning till en vapenaffär. Christer uppskattar ett begagnat vapen av denna sort till ett värde av cirka 1000 kronor vid en försäljning. Christer har den uppfattningen att han i det här läget hade fått flera gånger det belopp han skulle ha fått för vapnet vid en legal försäljning. Han befann sig också i ekonomiskt trångmål. Beträffande försäljningen till den här personen uppger Christer att han också hade gjort den bedömningen att det här är en man som aldrig skulle gå till polisen för att tala om att han hade köpt ett illegalt vapen. Avbrott i förhöret klockan 11.15. Christer, Ödmark och Boja har i tjänstebil bivit sig till föräldrarnas landställe för att inleda husrannsakan. Husrannsakan inleddes klockan 11.55. Förhöret återupptaget under samma förutsättningar som ovan klockan 14.15. Christer A. tillfrågas om han vill vidhålla sin berättelse om försäljning av sin revolver Smith & Wesson kaliber 357 Magnum och han uppger att det han uppgivit hittills om denna sak är riktig. Christer A. delges härmed misstanke för brott mot vapenlag genom att 1992 till en person som uppenbarligen saknade tillstånd att inneha vapen försålt sin licenspliktiga 357 av märket Smith & Wesson. Christer A. erkänner brott mot vapenlag. Christer underrättades om rätt att anlita biträde av försvarare men han avböjer försvarsbiträde i denna sak. Christer A. tillfrågades om han kan redogöra för sina förhavanden vid tidpunkten för mordet på Palme. Han uppger att han i denna tid låg hemma i bostaden i influensa. Han har inte sökt läkare eller annan hjälp. Han berättar att han sedan barndomen haft dåliga luftrör och också tagit bort tonsillerna. Han har ofta återkommande förkylningssjukdomar med bihåleinflammationer. Han kommer ihåg att när han vaknade på morgonen efter mordet och kokade kaffe så knäppte han på radion och fick då veta att Palme hade mördats. Han slog därefter på TV:n för att få ytterligare nyheter om denna sak. På fråga om någon person kan styrka denna berättelse uppger Christer att han inte är säker på om han hade några telefonsamtal efter mordet på Palme. Men han håller det inte för uteslutet att han kan ha pratat med sina föräldrar eller sin bror om saken. Christer kommer särskilt ihåg att han hade ont i huvudet efter en bihåleinflammation och att han har varit sjuk dels före och även efter mordet på Olof Palme. Han gick ut utanför bostaden endast för att handla och låg annars nerbäddad. Christer A. tillfrågas om sin inställning till Olof Palme och uppger att han anser att Palme är en av de mest intelligenta politiker Sverige har haft. En annan sak är att Christer inte sympatiserar med den skattepolitik som Olof Palme och hans parti förde. Han har ej heller någonting emot Palme personligen av ett eller annat skäl. Han har aldrig kontaktat Palme per brev eller på annat sätt för att klaga över behandling från samhällets sida. Christer har aldrig varit politiskt aktiv men har ett allmänt politiskt intresse och följer med i debatten. Förhöret avslutat klockan 18.50 i delar intalat efterhand redigerat Bengt Ödmark. Bifogas görs fotografier tagna av Christer A efter förhör. Granskningskommissionen sammanfattar förhöret från den 17 januari 95 så här, citat. Den 17 januari 1995 hämtades Christer A till förhör efter ett beslut av Anders Helin. Han berättade att han hade köpt revolven begagnad och att han har haft ett hölster till den. Under lång tid efter mordet hade han väntat på att polisen skulle kontakta honom för att provskjuta hans vapen. Han räknade med att han skulle vara en av dem som polisen först skulle söka upp. Bland annat på grund av att han var innehavare av en Smith & Wesson 357 Magnum och att han bodde på cirka 15 minuters promenadavstånd från mordplatsen. Christer A kunde inte erinra sig att han hade fått några påminnelser om provskjutning. Han uppgav på särskild fråga att han inte var radioamatör. Christer A berättade vidare att han 1980 hade vunnit en stor summa pengar på spel. Han hade då sagt upp sig från sin anställning. Förutom en period 1982-84 hade han sedan spelvinsten inte haft något arbete. Efter spelvinsten började han göra aktieaffärer i allt större omfattning. I samband med att aktiemarknaden rasade kom han på visst obestånd. Under sommaren 1992 hade han en del skulder. Det var under denna tid, sommaren 1992, som han på grund av sin ekonomiska situation bestämde sig för att sälja revolvern. Det var då han träffade mannen i Kungsträdgården. Christer A vidhöll att han vid tidpunkten för Palmemordet legat nerbäddad i bostaden. På särskild fråga om vad han tyckte om Olof Palme uppgav han att han inte sympatiserat med den skattepolitik Olof Palme hade fört, men att han inte hade haft något emot Olof Palme personligen. Christer A delgavs under förhöret misstanke om brott mot vapenlagen, vilket han erkände. Vid förhörstillfället sammanfördes Christer A med Torsten Stålnacke. De visade sig inte känna igen varandra. Slut citat granskningskommissionen. En detalj i det här förhöret jämfört med förhöret från januari 1994 är anmärkningsvärt. Här sa ju Christer att han sålde sitt vapen på sommaren. Men i den första förhören från januari 1994 sa han att han sålde vapnet på hösten. Användaren Lookalike på Flashback säger följande. Vissa skulle väl säga att skillnaden mellan höst och sommar inte är så stor. Men personligen så håller jag inte med om detta. Särskilt som sommaren 1992 var en verklig sommar med soligt, fint och varmt väder. Dessutom är ju Christer specifik med sommardetaljer i det tredje förhöret från den 17 januari 1995. Varför uppger han då hösten 92 i det allra första förhöret? Slut citat Lookalike. Husrannsakan gjordes alltså den 17 januari när Christer var på förhöret. Husrannsakan blev resultatlös. Där lämnar vi Christer av för den här gången, men vi är definitivt inte klara med ens januari 1995. Jag finns på YouTube, Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Där kan ni följa alla mina poddar, speciellt på Instagram. Vi vill jättegärna ha iTunes-recensioner. Om ni lyssnar på Palmemordet på en Apple-plattform, lämna iTunes-recensioner. Vi kommer att läsa upp alla iTunes-recensioner i podden. Det finns ett nytt sätt att nå podden Palmemordet. Ni kan mejla oss. Mejladressen är simwaypodcast@gmail.com. Alltså simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z. Det är alltså mitt poddföretag. Jag gör ett antal andra poddar som ni vet och en podd som jag gör är Pandemipodden. Den handlar så lite det bara är möjligt om covid-19. Utan istället handlar den om historiska pandemier. Jag har hittills tagit upp till exempel lepra, SARS och just nu gör jag MERS. Så om ni vill höra läskiga historier om virus och andra patogener och hotet de utgör och har utgjort mot mänskligheten så lyssna på Pandemipodden. Det finns bland annat avsnitt med de duktiga politiska tyckarna i podden Andra kammaren där de uttalar sig just om den politiska hanteringen av pandemier. Podden heter alltså Pandemipodden och den finns där du hittar Palmemordet. För övrigt, om det finns någon poddapp där ni inte hittar Palmemordet så säg till mig så ska jag försöka se till att den finns där också. För tanken är att Palmemordet ska finnas på alla poddappar. Tack till alla som sponsrar Palmemordet på Patreon. Jag skickade just ut ett mystiskt vykort från Enskedemannen. Tack till Lukas för musiken. Tack till Lookalike, Omiga och Roerlig på Flashback. Och alla andra duktiga människor i Kristratråden på Flashback. Tack till expertgruppen. Tack till Johan för hjälpen med det här avsnittet. Tack till Tobias. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig kunnat tala som ett mot på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstråd. Jag viskar ut och